Velkommen til Stridens Håb, en serie som sätter fokus på en urgammel strid för sanningen och hoppet bakom dem som försvarar den. Under den nästa timmen så ska vi fortsätta vårt program här på Lifestyle TV, Stridens Håb, i det vi ser på vad det var som hände under 1800-talet. Vi ska se på specifikt vad det var som hände i 1844. Vi har sett lite på det i programmen innan, men idag ska vi få Bibelns svar på det. Innan dess, vad var vi sist igång?
Ja, vi är ju där de kristna i Amerika har gått igenom en stor besvikelse år 1844 i Milleritrörelsen. Då, som baserade sig främst då på William Millers studier av Bibelns profetior, där Bibeln säger att 1844 i Daniel kapitel 8 så står det 1844 så kommer något speciellt inträffa i frälsningsplanen. Helgedomen ska renas, står det där i profetian.
Det är ju intressant att säga, Dan, för att det är ofta betecknat som Millerrörelsen eller adventrörelsen, de såg fram emot Jesu återkomst. Mm. Men det var ju inte Miller själv som var den starkaste i just det med datum, i 1844. Mm. Han var ju mycket starkare på hela fokus om att Jesus skulle komma tillbaka.
Ja, komma snart. Ja.
Och det var ju en fantastisk upplevelse för de som var på det tidspunkt. Alltså, tänk så jag kunde leva med den förvissning som de gjorde, att det här, det var ett hopp som var inom räckvidde för dem.
Ja, det var ju det som kristna sett fram emot genom historien och fortfarande ser fram emot, att en dag så ska vi få vara med vår frälsare, med vår Gud. En ny värld, en ny himmel och en ny jord som uppenbarelseboken beskriver. Mm. Utan lidande, utan synd, utan ondska, utan alla de problem som vi går igenom här. Ett hopp i den konflikt, i den strid som vi befinner oss i här på jorden mellan gott och ont som Bibeln talar om. Så man såg ju fram emot det här. Man tog ju den allmänna uppfattningen om att helgedomen som det talas om i Bibelns profetior har något att göra med jorden. Man trodde att jorden eller helgedomen var en symbol på jorden. Mm. Och då att helgedomen ska renas trodde man var en symbol då på den rening som ska ske vid Jesu återkomst. Jorden ska säga det som beskrivs förstöras. Eller snarare Bibelns fokus, Guds fokus, att synden ska förstöras och människor ska räddas i Jesu återkomst. Så det såg man ju fram emot.
Och då är det viktigt att förstå också att när de så småningom kom fram till ett datum, då var det ju inte det här med att man liksom, vi tror det var den här dagen. Mm. Alltså, de hade ju studerat, de hade kommit fram till att baserat på den här profetien du relaterar till, att den skulle sluta på ett bestämt tidspunkt. Mm. Och det var det där går dem, så det var inte något man bara tog tillfälligt och sa, ja, vi tror det blir det. Ja.
Gud har ju genom historien på flera exempel i Bibeln talat om specifika tider. Mm. Egyptens fångenskap, Babylons fångenskap, andra tidsprofetior i Bibeln. Mm. Så det Gud visar hur han har kontroll i detalj på vad som händer i världen. Och här var ett annat exempel då för den sista tiden, om hur en helgedom ska renas i den sista tiden. Och frågan var då, vad betyder det? De gjorde misstaget och trodde att det var jorden. Och vi ska nu gå igenom vad de kom fram till efteråt.
Ja, precis. För att det var de stod med den antagelsen, det var jorden. Då drog de ju i så fall, om man ska säga, rätt konklusion till att de måste Jesus komma tillbaka. Mm. Och med den konklusionen kan man ju förstå det vi såg på sist. Att om du verkligen med allt vad du hade trodde på, men också hade agerat till ett punkt var folk, de stängde affärer, de lämnade avbrötade jorden i marken, de hade spenderat allt vad de hade av pengar för att få ut ett budskap, gör allt för att satsa på att den här dagen kommer Jesus igen. Mm. Och när han sen inte kom den dagen, då var den besvikelsen ju så stor att vi kan knappast fatta idag vad det var de gick igenom när de kom till midnatt och efter midnatt och Jesus hade inte kommit som de förväntade sig. Mm. Och där ställer man ju så klart frågan i efterhand. Vad gick snett?
Ja visst. Ja, och det var ju samma fråga som säkert ställdes när Jesus dog. 1800 år innan det här hände. Cirka. Då apostlarna, de tidiga kristna, gick igenom en liknande upplevelse. Mm. Där de predikade ett budskap baserat på Bibeln. Att Jesus, att Gud ska göra något speciellt i vår tid. I frälsningen för mänskligheten. Mm. De trodde att Jesus skulle slänga ut romarna och befria Israel på så sätt. Men så dör han på korset och de gick igenom en enorm besvikelse. Lik den som skedde bland främst då, metodister och under 1800-talet där i milleritrörelsen.
Riktigt. Och då kan man ju ställa sig själv frågan, vad var det som gick snett? Och går vi tillbaka till kärnan, då är det ju den här texten som var kärnan i deras förståelse.
Mm.
Att det skulle vara 2300 kvällar och morgoner, Satan ska helgedomen rensas och återställas. Och något hade gått snett. För det man förväntade, det hände inte.
Nej.
Och, men det är något vi kan relatera till på många sätt. Om man säger bara på det annat nivå på Lifestyle TV. Det här med att man ska felsöka. Något fungerar inte. Vi har teknik ständigt. Som plötsligt så är det något som händer. Du har ingen signal att gå igenom. Och du försöker liksom säga, ja men det skulle ge det här resultat. Mm. Men det var ändå. Vad är problemet? Och då måste man ju vara försiktig att man inte slänger ut fel utrustning. Men man verkligen hittar felet. Och det är det som de gick igång med, en felsökning om man ska säga, på den här texten. Ja. Vad var det som gick snett i vår förståelse?
Så rent kyrkohistorisk så var det inte något sensationellt att William Miller föreslog att Jesus snart skulle komma igen och senare föreslog ett år för det. För det har man gjort upp genom tiden. Mm. Och helt ifrån de första århundradena så hade man spekulationer om att Jesus ville komma igen om så och så lång tid. Men den största av alla bevegelser genom tiderna som har påberopt sig och har kunskap om tiden där Jesus skulle komma igen blev milleritbevegelsen. Selv om enkeltpersoner har stått fram många genom tiderna och sagt liknande ting. Det är en sida av saken. Den andra sidan av denna saken, det är det att Daniel och Johannes uppenbaring lägger på en måte öppningar upp för att kunna kalkulera med tid och den slags. Upp till William Millers tid så hade man en god förståelse av de flesta kapitlen i Daniels bok. Daniel 2 var på plats, Daniel 7 var på plats, Daniel 9 var på plats. Och man hade sån i grova träck en förståelse av Daniel 11. Men Daniel 8, den var där väldigt mycket mystik runt. Mm. Så när milleritbevegelsen stod fram som var en naturlig orsak av det potentiale som låg i den texten i Daniel 8. För läser man Bibeln och sammanlignar med historien så är det uppenbart att något speciellt skulle ske i 1844. Hvis man begynner i 457 før Kristus, så kommer man til 1844. Begynner man i 457 før Kristus, så kommer man til 27 etter Kristus. Mm. Og 31 når Jesus ble korsfestet. Mm. Så 457, det er et veldig vesentlig årstall å starte. Mm. Så 1844 ser ut til å være den siste konkrete, det siste konkrete årstall, eller den siste tidsprofeti som utløper i vår tid. Etter 1844 så er det ikke noen flere tidsprofetier i Daniel-oppenbaringen. Så milleritbevegelsen var selve kulminasjonen på disse profetiene her.
Og det var jo også det som gjorde det så starkt i övertygelsen og varför det blev en sån besvikelse när någonting väl inte hände. Mm. Och precis som du säger så i den här problemsökningen man började då så är det naturligt att ställa sig frågan, hade vi fel på tiden? Hade vi fel på beräkningen?
Det är det man skulle ha dragit säkert snabbaste konklusion. Mm. Ja, men det är säkert beräkning vi hade något fel på.
Problemet är ju just det. Att man, den står baserat, det datumet står, kommer ifrån, har sitt ursprung ifrån själva kärnan i hela Bibelns budskap. Jesus liv och död och uppståndelse. Mm. Så det blev svårt. Man såg att dekret gick ut 457. Det hade uppfyllts. Det skedde. Man såg hur Jesus döptes 27 efter Kristus, vår tidräkning. Att han dog i mitten på den veckan som beskrivs i Daniel 9 där. I mitten på den veckan, 3,5 år efter att han döptes, han blev smord. Den smorde kom, som Bibeln säger. Så dog han på korset. Han gav sitt liv. Och 3,5 år efter det, 34, så förnekade Guds folk, Israel, den judiska nationen, förnekade och förkastade Jesus som Messias i steningen utav Stefanus. Och allt det här uppfylldes, som utav Gabriel ängeln beskrev som den första delen av de 2300 åren som beskrivs i Daniel kapitel 8. Så man lutar sig tillbaka på att se att allting har uppfyllts. Då borde också det sista uppfyllas. Jag menar, annars måste vi förkasta Jesus identitet som Messias. Mm. Så man förstod att tiden som beräknas fram utifrån Bibelns profetior, den är så djupt fundamentalt rotad i Bibeln, Guds ord och evangeliet. Så där kan vi inte backa någonting. Nu, det andra naturliga är ju då att kanske har vi precis så som apostlarna gjorde, predikat rätt tid, men fel händelse. Mm. Apostlarna predikade ju när Jesus kom första gången. Rätt tid. Han är här. Johannes döparen gick ut. Och övernaturliga saker hände. Precis som här på 1800-talet. Mm. Något annat förutom Bibelns vittnesbörd var att de hade också övernaturliga fenomen som stärkte den tid de levde i. Fenomen som skedde i himlen och i naturen. Som gav kraft åt milleritrörelsen. Mm. Likadant så hade de också vittnesbördet av förändrade liv. Jesus beskriver om hur predikan av Guds ord ska återföljas av tecken och under. Man såg människor förändras liv, omvändelse, väckelse såg man. Så man hade stor anledning, precis som apostlarna, på att på 1844-talet tro att när tiden är rätt, men kanske har haft fel på händelsen. Apostlarna trodde att Jesus skulle komma med en mission att slänga ut en jordisk nation istället för att ge sitt liv för människors frälsning.
Och det är ju därför det är så viktigt med den här profetien, det sätt som den knyttade hela samman. Mm. För hade det bara varit en lösrivet profetie, då hade det gett mycket mer frågetecken om, har vi nu förstått det rätt? Mm. Men i och med att hälften av den här profetien, och enligt den hälften som har flest detaljer, att den har blivit uppfylld. Ja. Exakt som den ska, som du säger. Ja. Då är det svårt att liksom tvivla på den andra delen. Ja, för att de hänger ihop.
Ja. Resonemanget går enkelt för mig som bibelstudent och också för milleriterna, eller de som gick igenom den besvikelsen efteråt. Mm. Enkelt så att Jesus, om dekret gick ut så som Bibeln säger att en dag så ska Jerusalem byggas upp, att Artaxerxes dekret gick ut. Det har hänt i historien. Mm. Om Jesus kom så som profetiorna sa, han blev smord, han döptes, han dog, han uppstod. Mm. Och evangeliet gick till hedningarna efter Stefanos stening. Om allt det här har hänt så väljer jag som bibeltroende kristen att tro på att också Bibelns förutsägelse om att helgedomen ska renas kommer att inträffa.
Ja. Ja.
Och, jag kan säga att den profetin om rensningen av helgedomen som milleriterna trodde skulle bety att Jesus kom igen, den profetin är baserad på den mest berömda messianska profetin i hela Bibeln. Mm. Profetin om de 70 årsukerna. Mm. Så den är baserad på något väldigt solid och något väldigt gott. Mm. Och något som är väldigt anerkänt.
Och då kan jag säga bara lite kort igen. Följer du med på serien? Är du ny i serien? Alla program som har spelats in, som har gått här på Stridens Hopp, de finns att se på internetet, på vår on-demand-bibliotek. Så är det någon du har missat, så gå tillbaka och titta där. För speciellt det här vi pratar om med just den här profetien och etableringen och när den startade och vad som hände i begynnelsen. Det har vi studerat och gått igenom historiskt i tidigare program. Så har du missat någon av dem, så gå tillbaka och hitta dem och se begrundelsen och argumentationen bakom det som milleriterna och en vär annan bibeltolkare kan ta upp och se på från historien. Men om vi går tillbaka här till och se på, om vi nu då konkluderar som de gjorde, milleriterna, de som var kvar här, Och det blev ju ett skille, för det var ju egentligen en stor grupp som ganska snabbt bara sa, oh, okej, det blev fel. Och så förkastade de allt.
Och det, där tror jag vi kan ta till oss någonting idag också, som du var inne på, Klaus. Att vi kan ju hantera kriser i vårt liv, eller vad ska man säga, hopp som grusats. Eller vi har sett fram emot något, trott att något ska bli på ett visst sätt, men det blir inte så. Mm. Där kan vi beskriva vårt agerande på två sätt. Antingen så tar vi helt avstånd ifrån vad det handlar om, eller så lär vi oss någonting ifrån det. Vi problemsöker. Jag menar, om min tv går sönder, och det här kan vi nog känna igen oss på olika sätt, att antingen om tvn har gått sönder kan jag reagera så att jag slänger ut tvn och säger nej, det fungerar inte. Mm. Men vissa människor, de lägger ner tid, de lägger ner energi till reda på vad är det som har gått fel här. Mm. Och de kanske till och med hittar felet och rättar till tvn.
Och ibland så var det kanske bara kaplet som blev klippt.
Precis.
Och det är väldigt billigt att fixa.
Och där befinner de sig nu i den här problemsökningen. De har sett, nej men det är inget fel på tiden. Den är starkt rotad på ett tydligt evangelium från Bibeln. Men kan det vara så att vi har missförstått det här med helgedomen?
Och för att förstå det, för det var de två element vi har i den texten som vi har tittat på från Daniels bok. Det är en tidsdel och det är något med helgedomen. Mm. Vad är det den här? Ja, låt oss titta lite grann på, här har jag en bild som går tillbaka på, om man ska säga, helgedomen som vi känner den från Bibeln, från Gammeltestamentet. För vi är i Gammeltestamentet i Daniels bok. Mm. Vad är den här helgedom? Låt oss beskriva lite grann och prata om vad är det egentligen för ett tabernakel, en helgedom som Bibeln beskriver i Gammeltestamentet, och hur hade Daniel förstått det här?
Nu i Bibeln, det första stället man börjar tala om helgedomen hittar vi i Andra Mosebok kapitel 25 och jag kan läsa från vers 8 där. Mm-hmm. Och där beskrivs det hur den här helgedomen ska byggas. Och det är Gud som talar, han säger. Gud säger i vers 8 där i Andra Mosebok kapitel 25. Han säger, de ska göra en helgedom åt mig så att jag ska bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Mm. Så helgedomen som Bibeln talar om var inte en idé från människor, utan en idé från himmelen, från Gud. Det var Gud som kommunicerade och sa, jag vill att ni, mitt folk, ska bygga en helgedom. Och syftet står här enkelt, för att jag vill vara med er. Mm. Och där direkt så tänker jag på hela den försoningsplan som Gud har beskrivit i Bibeln. Hur vi har separerats ifrån Gud. Men här dyker Gud in i historien och säger, bygg en helgedom, för jag vill vara med er. Mm. Det kommunicerar till mig en bruten relation först som Gud på något sätt vill hela. Så vad helgedomen än handlar om, så tycks det ha någonting med försoningen, med frälsningen att göra.
Och vår relation till Gud.
Ja, precis.
Att Gud vill vara med oss. Det är ju intressant också, för när vi bara tätter på, när vi pratar så mycket om Jesu återkomst. Vi ser på Johannes evangeliet och hurdan att Jesu återkomst har skrivit, det också beskriver, då säger Jesus ju själv, för att jag vill vara med er.
Ja, just det.
Det har hela tiden varit hans önskan genom tiden att vara med sitt folk. Mm. Och det var det här också. Men sen är det intressant, tycker jag, det här du tar upp då, för att så ofta när vi pratar religion generellt, så tänker vi liksom på, ja, olika religiösa guru, och de har sittat och kommit med idéer och tankar och så vidare. Men igen och igen så ser vi i Bibeln att det som vi har i den kristna religionen är inte bara någon människa som har sittat och sagt, ja, men vi bygger ett tält och vi gör så här, vi så här. Mm. Men Gud kommunicerar direkt igen och säger, gör ett tempel, gör en helgedom på det här sätt.
Ja, just det.
Och det berättar ju om att det ligger en baktanke med det här som säkert är mycket större än den omedelbara. Och det är inte bara en fråga om att här ska det kanske vara ett gudstjänstrum och vi liksom, som vi känner idag, vi går till kyrkan och tillbet, ja, men här låter något bakom som kanske var mycket, mycket större.
Ja, visst. Vers 9 där beskriver ju det, att gör det enligt de här detaljerna, enligt de här mönsterbilderna som jag visar för dig.
Ja, vers 40 skriver vidare att se till att du gör det efter de mönsterbilder som jag har visat dig på berget. Mm. Moses var uppe och får en beskrivelse av något. Ja.
Och rent konkret vad det var det som vi ser på bilden här. En byggnad, ett tält när de var ute i öknen framförallt, som de kallade tabernaklet, eller helgedomen. Och det var då omringat av det här staketet som man ser, där man hade en dörr in som vi ser här nere i hörnet. Och man såg då direkt när man kom in det här offeraltaret, där man offrade djur för syndernas förlåtelse i Gamla testamentet. Sen kom man till ett litet kar som man ser där man kunde tvätta sig, och sen in i det här den här byggnaden, det här tabernaklet eller helgedomen, som bestod av två rum enkelt. Och för att se en bättre bild på det, en översiktsbild uppifrån, så kan vi tillsammans beskriva vad det är vi ser.
Och innan du går in i detaljerna här, Dan, så tycker jag det är intressant som du började här, för läser vi vidare i Moseböckerna så finner vi ju att allt här är specificerat ner till minsta detalj.
Ja.
Det är även måtten på hur stor ska gården vara, hur stor ska tältet vara, hur långt är det emellan olika
färger saker. Och allt design.
Helt ner till detaljer är allt specificerat. Så när vi gör en sån ritning som den här, då är den ju gjord utifrån de detaljer som vi finner här i Moseböckerna, och därför kan vi vara så exakt med en illustration faktiskt, för det är nästan det hela byggritningen vi finner här.
Jag kan läsa innan vi tittar på den, en sammanfattning ifrån Bibeln i Nya testamentet då, för det här är ju ett tema som går igenom hela Bibeln, inte bara Gamla testamentet. Men i Hebreerbrevet så beskrivs den här idén om helgedomen, och jag kan läsa det från kapitel 9 för att få en liten sammanfattande bild av vad det var för någonting som Gud sa åt oss som människor att bygga åt honom. Så det står i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 1 kan jag börja i. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden.
Om vi nu ska gå in mens vi läser här, så har vi alltså, nu läser du om själva tabernaklet. Det är alltså den byggnad eller tältet som är här inne mitt i gården. Om vi går till nästa, så ser vi nu bara själva tältet eller tabernaklet.
Det, ja.
Och då kan vi så följa med i det du läser och försöka och se beskrivelsen.
Och den beskriver då Gud i Bibeln det så här. Han säger, i tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I det fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som grönskat och förbundens tavlor. Vers 5 där så står det, ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte gå in på i detalj. Och sen fortsätter författaren och beskriver fokus och syftet med varför han gick igenom den här. Och dit kommer vi snart. Men för att kolla vad han beskrev här först, så beskrivs det mycket riktigt att man gick in genom ett skynke först och en ingång eller en förlåt. Den första förlåten, den första skynke för att komma in i tältet eller helgedomen. Och sen såg man då till vänster direkt den här sjuarmade ljusstaken som skulle vara där, och den var beskriven i detalj om hur den skulle se ut. Till höger såg man då det kallade så kallade skådebrödet, ett bord med 12 brödlimpor på, och också beskrivet i detalj hur det skulle fungera och se ut. Så ljus och bröd på varsin sida i det som kallades det heliga, det första rummet man kommer in i. Rakt fram så såg man då ett rökelsealtare som var strax innan den andra förlåten, eller ett andra skynke som
ett
separerade.
Liksom, som ett draperi, ja.
Precis, som separerade de två rummen som kallades det heliga och sen det allra heligaste. Nu, det här rökelsealtaret så att säga hörde till det allra heligaste på det sättet att röken som steg upp därifrån gick över då det här förlåten och in i det allra heligaste. Och i det allra heligaste fanns ett föremål. Och det var då en av de heligaste föremålen i den israelitiska religionen, förbundsarken. Egentligen en kista av guld, överdragen av guld. Och där i så låg Guds heliga lag, de 10 buden och lite andra föremål som var viktiga.
Och det var ju hela symbolet på Guds närvaro,
ja,
i läkaret och med israeliterna.
Ja, ovanpå det här förbundsarken så var det ett lock då som kallades nådastolen. Ungefär som en tron för Gud. Och på varsin sida av den här då, tronen eller förbundsarken så stod två förgyllda keruber, alltså änglar. Och där i mitten då så uppenbarade sig enligt Bibeln en Guds synliga härlighet, ett ljus som symboliserade då Guds närvaro hos sitt folk. Och många detaljer runt omkring hela
det. Och det är ju intressant, som vi ser ned genom historien, så har Gud ju alltid kommunicerat med människan, om man ser lite från besidan om. De har alltid sittat ansikte till ansikte. När Moses gick upp på berget var det ett stort moln som kom ner ett över. Och det samma symboliseras ju här emellan, att det var ett draperi. Och de gick inte in där till dagligen. Folk kunde inte se in dit. Det var liksom, det var det, om man ska säga, Guds närvaro var. Sen en detalj som kanske är bra att vi bara pekar ut för lite och gör klart vad vi är. Världsbildet här. Nu har vi vänt det här tabernaklet in, om man ska säga, upp och ned. Så nå pekar nedåt. Bara så ingen blir förvirrad i relation till hur det är. För ofta så ser vi det kanske omvänt, att det är lite mer vanligt med nå som går upp. Men vi har gjort det en särskild årsikt som vi kommer tillbaka till lite senare.
Ja. Så det här var helt enkelt, vad ska man säga, inredningen eller arkitekturen för vad det var Gud bad oss som människor att bygga. Där i Moseboken. Så när vi försöker förstå vad helgedomen är för någonting, så hittar vi i Bibeln en beskrivning på just det här. En byggnad, en omgiven av massvis med ceremoniella lagar för vad som skulle försiggå där, hur det skulle ske och hela den gudstillbedjan som utgjorde beskrivningen av Gamla testamentet.
Men helligdommen, det är väl, det kan ju vara flera ting i Bibeln där, för det är 7 ting som blir kallt för en slags helligdom i Bibeln. Slik att detta är ju prototypen på en måte, samma med den himmelske. Så du har den himmelske helligdom som du står om i andra Mosebok 25. Så har du tabernaklet i ørkenen som är en helligdom, det är nummer 2. Och så har du Salomos tempel som är nummer 3. Och så har du, det blev ju ödelagt, så man byggde upp ett nytt, ett Zerubabels tempel. Och så kallar ju, så säger ju Jesus att han är ett slikt tempel. Ja, han säger det, ödelägg detta tempel så ska jag bygga det upp igen på 3 dagar. Och så är menigheten ett tempel ifölge Bibeln. Och så är vi kristna, alltså som enkelt individer, vi är templer för den helige ande. Så det är 7 templer här. Så egentligen i principen, det du beskriver här, det gäller ju för alla dessa 7 templen på många måter.
Och just det här templet som vi pratar om här, som senare, som först var ett tabernakel i öknen och senare då blev Salomos tempel och så vidare. Det existerade ju så att säga fram till där 70 efter Kristus då Jerusalem invaderades av Rom. När vi nu studerar Bibelns profetior i Daniel rörande den sista tiden, de här 2300 dagarna som sträcker sig in i den sista tiden, som det står 3 gånger tror jag i kapitlet att det handlar om, att en helgedom ska renas i den sista tiden. Förstår vi att den jordiska helgedomen kan det inte gärna gälla, för den är förstörd för länge sedan.
Det är därför jag säger att det är 7, så att vi måste vara lite flexibla. Precis. Vi måste pröva att väga vilken av de 7 är det snack om här.
Men om vi bara går tillbaka innan vi går in i det här med de olika, då vill jag gärna se på lite igen. Vad är det basalt? Vad är det egentligen som händer i den här helgedomen? För nu har vi liksom sett på, om man ska säga, layout och byggnaden, vad det är i den. Men vad är syftet egentligen?
Ja.
För alltså syftet i helgedomen är viktigt att förstå vad det egentligen var som hände i den här.
Jag kan fortsätta läsa en kort sammanfattning i Hebreerbrevet där vi just var. Direkt efter beskrivningen av hur det såg ut så följer i vers 6 och 7 följande. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar tjänst. Mm. I det andra rummet, det vill säga det allra heligaste, går endast överste prästen in en gång om året, då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. Mm. Nu, enligt de verserna så separeras vad som hände, eller så kan man kategorisera vad som hände i helgedomen i två delar. Då det som alltid hände, eller det som hände varje dag, och någonting som hände årligen varje år. Så det som hände varje dag kan vi illustrera med bilden här. Mm. Där en person som begått en synd kom till helgedomen med ett lamm, ett djur, ett felfritt sådant. Kom dit och gick in genom dörren fram till den här offeraltaret där man blir mött av en präst. Prästen gav då en kniv eller ett tillhygge till den person som kom dit och skulle bekänna sina synder. Den synder bekändes på det här lammet och sen fick man själv ta livet på det här lammet. Man slaktade lammet som sedan brändes upp där på offeraltaret.
Så om vi gör det här lite mer, om man ska säga specifikt. Jag tänker mig tillbaka till att bo i läkret på Israels tid. Och jag går förbi det. Det är dags att göra mat. Och jag ska ha lite vet till elden där för liksom att få igång det. Och jag springer iväg och ska ut och samla vet. Sen på vägen så ser jag ditt tält där du har massa vet liggande där. Och jag tänker att det är mycket lättare att hantera än det just nu. Jag snår lite av ditt vet och springer snabbt tillbaka och kommer igång med min mat. Sen i efterhand jag ser dig, jag börjar känna dålig samvete och jag säger jag skulle inte ha tagit dagens vet. Jag skulle ha gått och samlat mitt eket. Jag känner att jag har gjort något fel. Jag känner samvetet. Jag känner att jag bekänner. Och jag har faktiskt gjort en synd. Det är det vi pratar om. Jag går så och tar ett lamm för på något sätt att symbolisera soningen. Och då bekänner jag min synd. Mm. Och det är det som vi har i det här som vi går vidare. Och det är den rutin som de levde under som hjälpt dem ständigt liksom att inse att resultatet av synd, det är slutligen död. Mm. Och om inte vi kan lära leva tillsammans i ett kärleksfullt gemensamt där vi hjälper varandra istället för att jobba emot varandra, ja, men då blir det slutligen, om man ska säga, krig och död. Mm. Och synden har konsekvenser. Mm. Och det är det som egentligen det här systemet försöker att lära på ett väldigt, väldigt enkelt och basalt sätt.
Ja, visst. Så det kommunicerar till alla som bekänner sig till skaparens religion eller Bibelns Guds religion. Kommunicerade det här systemet tydligt att ett oskyldigt lamm dör istället för mig. På grund av vad jag har gjort så dör ett oskyldigt lamm. Mm. Och det kommunicerades dagligen, alltid, varje dag så skedde det här. I enlighet med de ceremoniella lagar, de regler och strukturer som byggde upp helgedomstjänsten.
Det var ju inget nytt när tempeltjänsten byggdes den gång. För det känner vi ju till helt tillbaka från första delen av Moseböckerna. Mm. Att när Adam och Eva kom ut att Gud tog ett lamm. Och det med att slakta ett lamm som konsekvens av synd var ju något som man hade känt hela vägen igenom det här att synd kräver död och då är ett offer som tar. Så det, här blir systemet mer, om man säger, fullstgörande i förklaring, men vi känner ju igen offret från tidigare.
Ja.
Så hensikten med den helgedomstjänsten är att visa väg för hvordan skyld kan överföras från den skyldige till helgedomen, slik att den skyldige som i utgångspunktet egentligen förtjänar att dö, han kan överföra sin skyld, sin synd till något annat, till någon andra.
Mm. Ja. Precis. Och där börjar vi ju så att komma in i att på något sätt skulle förstå det helt enkla i evangeliet och i det som Gud försökte genom hela Gamla testamentet att visa här. Mm. Och då tycker jag den enkla texten, jag får hoppa till den dagen, i Johannes evangeliet egentligen sätter oss på rätt väg här på att förstå det här. Johannes kapitel 1 och vers 29. Tillbaka här med Johannes döparen. Och han står och döper och så säger han vers 29. Nästa dag såg jag Jesus komma och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. För där har du ju enligt bilden på vad var det där hände genom hela Gammeltestamentet. Mm. Det här lammet var ett symbol på Jesus som skulle komma och dö. Och hur han en gång och för alla skulle ta bort världens synd.
Yeah.
Och det, så nu börjar vi liksom att förstå. Det här var inte för att Gud gillade att straffa. Det var inte för att Gud gillade att djur eller andra skulle lita eller något annat. Det var ingen alls. Det var ett symbol på Jesus som skulle komma. Och det var den verklighet de levde i. Så snart Johannes ser Jesus komma, så börjar alla de här bilderna komma ihop. Mm. Och han ser bilden. Det här är lammet som vi har slaktat gång på gång genom historien.
Och alla som hörde vad Johannes sa där och har en bakgrund av Bibelns budskap förstod ju vad han menade. Mm. Det här, han pekar ut Messias, Guds löfte om hur han ska rädda mänskligheten i den här personen Jesus som kommer vandrande här.
Mm.
Nu, det händer ju något mer där i också. Det här var det som hände dagligen.
Okay.
Men sen, och det beskrivs i Moseböckerna framförallt, och massvis med detaljer runt omkring här, precis så som Gud sa till Mose, att se till att du bygger allt och att allt det här sker enligt de mönsterbilder, de skuggbilder, de förebilder jag beskriver för dig. Mm. Så det finns massvis med detaljer om hur det här ska gå till och så vidare. Och en annan sak som också beskrivs där är då hur när det här dagliga arbetet hade skett av förlåtelse för synder, så flyttades så att säga symboliskt syndaskulden från syndaren till lammet. Och där kunde syndaren gå därifrån.
Mm.
Men där tog en präst vid i den fortsatta processen av försoningen och förlåtelsen. Och det var så att präst, efter att lammet brändes då upp då på altaret, sen tog prästen en del av blodet och förde det in i tabernaklet eller i helgedomen.
Mm.
Genom detaljerade, specificerade ritualer och tillbedjan så gick han då fram till det här rökelsealtaret och stänkte då blodet på och med fler ritualer och så vidare. Röken då förde då symboliskt då den här synden eller skulden för synden in i det allra heligaste i helgedomen. Så på så sätt skedde det här varje dag. Men det fanns också en annan tjänst och det var den som kopplar nu till vad vi söker att förstå om reningen av helgedomen. För det utfördes en gång per år en så kallad försoningsdag eller avslutning på försoningsverket. En rening av det allra heligaste, en rening av Guds folks synder och allt som skedde i den här tillbedjan. Det beskrivs framförallt i tredje Mosebok kapitel 16. Jag läser några utdrag därifrån för att se hur Bibeln beskriver den här försoningsdagen. Och en rening av helgedomen. Först så beskrivs i början på kapitel 16 i tredje Mosebok massor av de här detaljerna. Och sen kommer en sammanfattning i vers 16 där det står så som det just har beskrivits. Så ska han, det vill säga överste prästen, så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, ja, från alla deras synder.
Mm.
På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats mitt ibland dem och deras orenheter. I vers 19 så fortsätter det med samma tanke. Och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger 7 gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter. Och i vers 30 läser jag där också. Ty på den dagen, det var en specifik dag under året, på den dagen skall försoning bringas för att rena er, det är Guds folk, rena er från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. Mm. Och det här skedde då, jag kan läsa i vers 34, den sista versen där. Detta skall vara för er en evig stadga så att försoning bringas för Israels barn en gång om året. För alla deras synder. Så här beskrivs då den här reningen av helgedomen som skedde en gång per år.
Mm.
Genom att överste prästen gick in i det allra heligaste. för att utföra en speciell tjänst.
Och för att förstå den här texten lite då kunde vi ju ta med en annan text från Gammaltestamentet också som hjälper oss att förstå vad det är som renas från templet. Då är en text här i Jeremias bok kapitel 17 och det första verset var att Jeremia skriver här: Judas synd är skriven med järnstift, med diamantspets är den inrissat på deras hjärtas tavlor och på deras altarshorn. Och när jag förstår det här i relation till vad det är som händer i hjärtat, i människors sinne, är alltid skriver de, så att säga, konsekvensen av synd. Mm. Även om vi får förlåtelse för varandra så finns det alltid kvar minnet om vad vi har gjort. Det är alltid ett A, även om man får förlåtelse. Mm. Men det var ett annat ställe här som det står att det var också skrivet på altarets horn. Och det som du säger är att under den dagliga tjänsten, när prästen gick in med blodet, ett av de saker de gjorde var ju att de smorte blodet på hornen på altaret. Det var fyra horn, ett på varje hörna. Mm. Och symboliserande att kunskapen om synden var, om man ska säga skriven, den fantas nu i helgedomen. Den var registrerad som förlåten. Mm. Men det var någon form för kunskap om det här. Och det var det man önskade att rensa bort också.
Ja, precis. Och det, jag tror det är viktigt där att förstå att det är inte så att Gud på något sätt sparar i helgedomen våra gärningar, våra synder, för att han ska på något sätt hålla oss till svars för det. Mm. För vi är förlåtna den stund vi kommer med till lammet. Mm. Den stund som en israelit kom med lammet så får den förlåtelse. Men lik det som jag kan relatera till vanliga relationer, om jag till exempel, om Kenneth du någon gång stjäl min bil och råkar ha sönder den, så kan jag enkelt säga till Kenneth efter en diskussion, efter ett samtal, en försoning, så kan jag enkelt säga: Kenneth, vi glömmer det där, jag förlåter dig, eller hur?
Ja, nu, det var ju hyggligare där.
Och det betyder ju inte att jag genom ett mirakel automatiskt förglömmer informationen att det har hänt.
Nej, tvärt emot. Nästa gång han kommer och vill låna, även om du har förlåtat, så har man ju lite den här, ja, men kanske han inte är så bra en chaufför. Jag ska kanske tänka två gånger, för kanske han kommer att råka igen.
Och där vill jag mena att min Guds förlåtelse är inte med några förbehåll i det. Nej. Att men nästa gång så ska jag minnas. Utan Gud glömmer våra synder i den bemärkelsen att han håller oss inte till svars för det. Exakt. Han ser på oss som att vi inte har begått dem. Men enligt Bibeln så förs synden eller skulden symboliskt från Kenneth till lammet då, och in i det allra heligaste. Mm. Och därför beskriver Bibeln att en rening av den här synden behöver ske för det allra heligaste. Mm. Och det fascinerande är när vi söker svar på vad reningen av helgedomen innebär i sista tiden. Precis som att vi ser att lammet var en symbol på Jesus död på korset, så ser vi i Bibeln supertydligt att tjänsten som prästen utförde i helgedomen är en symbol på Jesus tjänst för oss i en himmelsk helgedom. Vi läser det i Hebreerbrevet igen, kapitel 8. Där står det i Hebreerbrevet kapitel 8, vi kan läsa från skärmen. Det står detta, det här är vers 1 i Hebreerbrevet kapitel 8, vers 1 och 2. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Mm. Nu, evangelium har huvudpunkter. Och här lyfts en av dem fram. Här lyfts en av Bibelns huvudpunkter fram. Och det står: vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himmelen. Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Sen fortsätter författaren och beskriver den jordiska helgedomen kontra en himmelsk helgedom. Och han avslutar med det här i vers 5. Så står det: de tjänar, det vill säga de jordiska prästerna, de tjänar i en helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget.
Mm.
Nu, supertydligt och utan tvivel så undervisar Bibeln att den helgedom som vi än så länge pratat om på jorden, med lammet, med prästen och allt som tillhörde till där, de ceremoniella lagarna, allt det var bara en skuggbild, en kopia av verkligheten som uppfylls i Jesus och i himmelens helgedom. En försoning, en frälsning som är en verklighet för oss, kommunicerades genom det jordiska systemet av tillbedjan och helgedomstjänst. Så överste prästen på jorden var endast en symbol, precis som lammet pekar fram emot vad Jesus ska göra, uppfylla på riktigt för mänskligheten.
Och det är det som du säger, så när han gick in, prästen, och medlade för oss på olika sätt i gammeltestamentet, så det är igen en bild på vad som händer senare i Bibeln med himlen också.
Ja.
Och det är ju lite det här du pratade om, Kenneth, flera helgedomar. Men, det här är de två viktigaste, kan man inte säga det, som har den starkaste direkta kopplingen mellan varandra.
Jo då, och det är något som är lite intressant, är det att i Daniel 8:14, det ord hvor man bruker å rense, det skal bli renset etter 2300 aften om morgenen, og det samme ordet, hvis vi tar den greske utgaven av Daniels bok, greske oversettelsen av Daniels bok, så er det det samme ordet som blir brukt i den greske oversettelsen av det gamle testamentet i 3. Mosebok kapittel 16.
Som du skriver forsoningsdagen.
Som har med forsoningsdagen å gjøre.
Ja, just det.
Så det kobler opp liksom Daniel 8 med forsoningsdagen i 3. Mosebok 16.
Mm.
Og det styrker den analogien der.
Ja, visst. Så med den tanken, precis som att lammet dog, så förstår vi att Messias, vi hade kunnat förstå, om vi förstod den här frälsningsplanen som Gud har beskrivit i Gamla testamentet, så hade människor på Jesu tid, när de förstår att han är Messias, han är lammet, så skulle man förstå att han ska verkligen dö. Likadant så kan vi förstå, eller milleriterna förstå, som studerade det här, vad är helgedomen, var deras fråga. Är det jorden så som alla tror? Eller kan det vara en helgedom i himmelen?
Mm.
Och då kunde de förstå att precis som lammet verkligen dog, precis som Jesus verkligen dog, så ska Jesus också verkligen stiga upp i himmelen, gå in där, och en verklig rening ska så småningom utföras av det allra heligaste i helgedomen.
Vi må jo si at milleritbevegelsen, de satte fokus på noe veldig vesentlig i Bibelen som ingen generation i kirkehistorien har gjort før. Sette fokus på helligdommen. Og de som kom etter milleritbevegelsen, de fikk jo virkelig et fokus på hva som skjer i helligdommen. Det er to avdelinger i himmelens helligdom, og hele den dynamikken der som er så rotfestet i Hebreerbrevet og 3. Mosebok og Johannes åpenbaring og i Daniels bok og mange, altså Bibelen er gjennomsyret av helligdomsspråk.
Ja.
Og så det var jo fantastisk at der kom opp en gruppe mennesker som kunne vise hen til et område i Bibels teologi som hadde blitt ignorert i generasjon etter generasjon. Mm. Luther hadde veldig liten innsikt i hva som foregikk i den himmelske helligdommen. Og Calvin er den eneste som faktisk talt fikk oss litt til å kikke på det, men veldig, veldig lite.
Og det er jo der vi så lett kan i dag sitte og bare titte tilbake, og så på noen sett så er det lett å konkludere at det her med offersystemet, det her med helgedommen, det er litt primitivt. Det er litt som nesten typ hetenske religioner, hvor man har offer, man har det ene og det andre. Og det kan kjennes sånn på utenfor oss i dag, i det samhället vi lever i. Men da er det jo jätteviktigt att komme under den utan og forstå den symbolik og den lære som det var Gud egentlig holdt på å gjøre. For enda så blir det primitivt, om man säger, om det bara var att slakta lamm. Men det var något onanen som var så mycket djup och intressant med det här doppelsymboliken också, för Jesus var lammet.
Mm.
Men vi sa också att Jesus var överste prästen, som vi kommer in i och ser. senere. Så Jesus har dobbelt funksjon her.
Man kaller dette for typologi. Mm. Og der er skrevet mange lærebøker om typologi, og typologi har vært et veldig populært tema opp gjennom tiden. Og helt ifra de tidligste kristne så har man snakket om typologi. Mm. Og dette med helligdommen, det er en del av denne typologilæren som ikke har kommet frem før. Mm. Og det er vidunderlig at man kunne se det stedet Jesus er i dag. Mm. Tenk kristenheten i dag, som der er to milliarder kristne i dag. Og der er ufattelig lite fokus på det stedet Jesus er nå. Hvis det er noen jeg elsker, og som jeg tenker på hele dagen, så er det klart at jeg har lyst til å vite hvor er det? Hva gjør det? Og det forteller Bibelen, at Jesus er i den himmelske helligdom. Så det er en veldig sunn kristelig interesse å studere Jesus i den himmelske helligdom. Og det er forunderlig at det er så få som gjør det i denne dag.
Og jeg tror en del i det ligger til vår innstilling til hva kristne har gjort for oss. Mm. Det som du beskrev der, at Luther, Calvin, milleriterna, baptisterna på 1800-talet och metodisterna på 1800-talet och milleriterna som studerar de här sakerna. Bara för att Luther, Calvin, milleriterna inte hade full förståelse för vad det var som Bibeln säger, så hade de en förståelse för det arbete de gjorde där och då. Och det betyder inte att bara för att vi har förstått mer idag att vi förkastar det arbete de gjorde. Luthers arbete med rättfärdighet genom tro, Calvin och med helgelse och senare milleriterna, baptisterna och metodisterna på 1800-talet, deras förståelse som de lyfter fram här om Bibelns försoning, frälsningen. Bara för att de gick igenom den stora besvikelsen och så vidare och inte helt förstod allting om helgedomen, betyder inte att vi förkastar Luther, Calvin eller meritrörelsen.
Nej, tvärt emot, så är det ju mycket av den förståelse som man bygger på och som ligger till grund för att vi kan komma till den förståelse vi gör idag. Mm. Att man liksom fortsätter den förståelsen och utveckling att förstå Bibelns budskap.
Det är det viktiga för oss är att i allt vi gör se och centrera vår tro på att det verkligen kommer från Bibeln. Mm. Där Bibeln, som vi sätter det här programmet, tydligt lär att det finns en helgedom i himmelen. Och precis som den jordiska helgedomens allra heligaste en gång år behövde renas, så beskriver Bibeln också att himmelens helgedom behöver renas.
Och det är ju det fokus som milleriterna, eller de som är kvar i efteråt, nu börjar att se. Att det som de var så upptagade av förut, att helgedomen var jorden och jorden skulle renas med eld när Jesus kom tillbaka, att det kanske var en annan förståelse på vad den här helgedomen egentligen var. Och att den här helgedomen egentligen var en i himlen, och det var där det hände något. Och då kommer vi ju in på hela frågan om när vi ser här på helgedomen, var vi kan börja också förstå att tidsmässigt då hände något. På den här bilden har vi satt en tidslinje på nederst. För att i överförd betydning och i symbolspråket, då förstår vi att det som hände i förgården vid altaret, var de slaktade lammet, det var symbolet på när Jesus dog på korset. Och då har vi ju en klar skilletid där i tiden. Mm. Och sen förstår vi att det hände något inne i själva templet. Texten som milleriterna satte fokus på var ju just på det här med den här reningen. Mm. Och de hade satt ett årstal som de hade räknat fram baserat på Bibeln på 1844. Och vi förstår alltså att det korresponderar med något som hände i det allra heligaste det en gång om året med en rening. Mm. Och då börjar vi nog förstå att här är det några punkter som är ganska centrala. Och det är intressant att vi ser på lite vidare här på bilden. Om jag sätter lite linjer på, så ser jag kan dela upp hela templet förgården, om man säger, i två delar. Och vad är de delar, om jag sen sätter ett kryss i dem, ett X i dem, så får jag två fokuspunkter. Och det ena fokuspunkt, det är altaret, det är Jesu död på korset. Och det andra fokuspunkt, det är förbundsarken. arken det allra heligaste. Något som skulle se det. Och genom det är det också intressant liksom, att se, det är något fokus på korset och ett fokus på något som hände i 1844. Och det är igen tillbaka till den profetia vi tittar på då. Det är de två fokuspunkter i hela Daniels profetia från Daniel 8 och 9, eller hur Kenneth?
Ja då, helt säkert. Och egentligen så är ju detta en uppsummering av Bibelns budskap. Mm. Det med brännofferaltaret och paktens ark, det är i essens det Bibeln handlar om. Och Jesus Kristus är ju vårt brännoffer. Jesus är vår paktens ark. Så detta här är väldigt kristocentrisk som vi kallar det. Mm. Så detta är i allra högsta grad relaterat till detta budskapet som gick ut i 1844.
Ja, och Daniels profetia var det också de två fokus i början och igenen.
Ja, och många har ju också sett från ett annat perspektiv och sett på Jesu kors när han döde. Det står ju illustrerat vid brännofferaltaret att det ser fram mot sonoffret till Jesus. Mm. Men när du kommer till den stora försoningsdagen så är det en typ, ett bild på Jesu ankomme. Mm. Och det var inte något som milleritterna fann på det. Det var det flera kristna som hade föreslått för den tiden. Mm. Så.
Och det här har ju i tydligaste språk också förutsagt i Hebreerbrevet att himmelen behöver renas. I den parallell som författaren gör mellan den jordiska och himmelska helgedomen så läser vi i Hebreerbrevet 9 och vers 22-23 jättecentrala bibelverser när vi studerar just det här ämnet och Daniel kapitel 8 och 14. Där står det så här i vers 22 i kapitel 9 i Hebreerbrevet. Så renas enligt lagen nästan allt med blod och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Mm. Och sen vers 23. Allt som måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Och beskrivningen här är enkel. Att jordiska helgedomen den, på försoningsdagen så renades det allra heligaste genom blod från djur. Mm. Men de himmelska tingen själva, säger Bibeln, ska renas med bättre offer. När den stora försoningsdagen sker på riktigt, det allra heligaste ska renas en gång för alla i universums historia, då sker det inte genom lamm eller djur, utan det sker genom blod, bättre offer. Och det är Jesu Kristi blod, hans offer, hans perfekta så att säga, lammoffer som han utgjort för oss på korset. Det är det han bär in för att rena det allra heligaste som beskrivs i Bibelns profetior. För att avsluta en gång för alla Guds försoningsplan, Guds frälsningsplan för mänskligheten. Och det var det som milleriterna kom fram till efter det här. Och de som studerade Bibeln förstod att kanske handlade det om en himmelsk helgedom som ska renas 1844. En speciell tid för uppfyllelsen av vad Gud ska göra i frälsningen för oss människor.
Så det vi kan konkludera här är att när vi ser på Bibeln, när vi ser tillbaka på historien, att de milleriter som hann kvar, som inte var klara till bara att ge upp med att säga att tiden var fel. De begynte att se att det var ett budskap, det var något som Gud ville dem. Och de studerade och de fann i helgedomen ett svar på just den frågan som de hade ställt med vad som hände. Nästa program ska vi gå in i och se mer på vad det egentligen var det hände i helgedomen, i himlen, på det här tidspunktet 1844 som de fann fram till. Och vilken betydelse har det för oss, för dig och mig, idag? På återseende nästa vecka.